Det jag ska gå igenom idag är delvis en repetition av det vi hade förra gången. Jag är inte så där vansinnigt för repetitioner annars, men den här biten är den som är svår och det är samtidigt den som är viktigast. Och det är inte en händelse att det råkar vara så. Utan naturligtvis är det så här att det som djupast sett binder oss kvar i det gamla livet, det är också någonting som är svårt att se. I det ögonblick vi ser det och sanningen plötsligt klarnar för oss, så är vi fria. Och därför så vill jag dröja vid de här tingen, därför att jag vet att samma sak kan behöva uttryckas på lite olika sätt. För att ena stunden klarnar det för en och andra stunden klarnar det för en annan. Så vi ska på nytt fästa våra blickar på vännen Adam här där han står i lustgården. När Herren kommer om natten då det börjar svalka, eller på kvällen då det börjar svalkas, så gömmer han sig och så kommer Gud och så säger han: vem har låtit dig förstå att du är naken? Har du inte ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade: kvinnan som du har gett mig till att vara med mig, hon gav mig av trädet så att jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: ormen bedrog mig så att jag åt. Adam hade ätit av kunskapens träd och vi ser här omedelbart frukten av detta ätande. För det första börjar Adam att leva i fördömelse. Han går och gömmer sig för Gud. Hans kontakt med Gud är bruten och han lever i just i fördömelse. Men fördömelsen är bara en form av anklagelse. Vi kan lika gärna säga Adam lever i en självanklagelse. Han får dåligt samvete när Gud kommer. Och det samvetet driver honom inte till Gud utan driver honom bort ifrån Gud. Det är så viktigt att se detta. Men han lever i anklagelse också på det sättet att han plötsligt börjar anklaga sin hustru. Och han anklagar Gud. Kvinnan som du har gett mig till att vara med mig. Om du inte hade gjort henne så klumpigt, käre Gud. Ja, jag tittar inte så på mig. Jag menar... jag bara citerar vad Adam tänkte. Om du, Gud, hade gett mig en bättre fru så hade det här aldrig hänt. Ja. Så ena stunden så är det hans fel och han går och gömmer sig för Gud. Nästa stund så är det kvinnans fel. Och då står Adam där och anklagar både henne och Gud som har gett henne till honom. Han lever i anklagelse och anklagelsen är någonting som ömsom riktas mot honom själv, ömsom mot omgivningen, ömsom mot Gud. Det är de tre riktningar våra anklagelser kan gå i. Hur kom han nu in i detta tillstånd av fientlighet och anklagelse? Han åt av kunskapens träd. Det träd som skulle ge honom kunskap om vad som är gott och om vad som är ont. För det är det som är hemligheten med kunskapens träd. Det heter det träd som ger kunskap om gott och ont, heter den egentligen. Trädet. Och vad var det han hade hoppats att få med den kunskapen? Jo, han hade hoppats att få ett oberoende. Därför den kunskap som är vår egen, den gör oss oberoende av Gud och den gör oss oberoende av varandra. Vi får själva ett initiativ i våra liv. Vi får själva en makt över våra liv. Vi får en bedömningsgrund så att vi själva kan välja en väg för våra liv. Vi behöver inte söka den hos Gud. Och jag vill trycka på detta. Kunskapens träd står för oberoendet. Oberoendet. Du kan jämföra med hur det står i Efesiebrevets första kapitel. Om vi så ska fästa blickarna på det andra trädet i lustgården, livets träd. Efesiebrevet 1, verserna 9 och 10. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och allt på jorden. Gud ska bli allt i alla, står i första Korinthierbrevets 15 kapitel. Att i Kristus sammanfatta allt på, i himlen och på jorden. Och det betyder alltså att det inte finns något oberoende kvar. Det är ett uttryck för det totala beroendet i allting. Den springande punkten, så att säga, det måste börja med. När vi söker oss ut ur detta totala beroende som Adam var skapad in i, som människan genom tidsåldrarna kommer att, så att säga, fostras fram till. Men när man söker sig bort ifrån det beroendet, det måste börja med kunskap. För om jag inte har en egen kunskap, då kan jag inte välja en egen väg. Jag kan inte starta ett oberoende om jag till min kunskap är beroende av Gud. Kunskapens träd står därför för ett oberoende som bygger på en egen kunskap och en egen makt över mitt liv och som leder till att jag tror mig kunna förverkliga mig själv. Vi går nu till Johannes 15 kapitel och så läser vi de första 10 verserna. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Här talar Jesus om livets träd, det vill säga om sig själv. Jag är det sanna vinträdet, jag är den sanna vinstocken. Och sen så talar han om grenar som har gjort sig beroende eller förblivit kvar i ett beroende av stammen. Och sådana som inte är beroende av stammen. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt, säger Jesus. Det är beroendet av stammen. Men så har vi också de grenarna som är oberoende av stammen. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Oberoendet leder till undergång. Och det säger ingenting om stammen, utan det säger någonting om grenen som har brutits loss eller brutit sig loss. Så om du känner dig lite vissen, min vän, så kan det hända att du inte sitter fast ordentligt i stammen. Det är kanske så det funkar. För att ta det lite skämtsamt. Men för att ta det helt allvarligt. Helt allvarligt. Så vet du att prognosen för snittblommor är en helt annan än prognosen för krukväxt. Prognosen för fasta grenar är mycket bättre än prognosen för brossbrutna grenar. Det dröjer ett tag innan de vissnar. Och de kanske ser väldigt prunkande ut innan de gör det. Du kan tänka så här tidigt på våren, va? När man bryter av några kvistar på äppelträna och sätter in. Och de blommar mycket tidigare och det blir mycket härligare och det blir mycket grannare på många sätt. Just därför att grenen är oberoende av trädet och du har kunnat ta in den i värmen. Men prognosen är dålig, det blir aldrig några äpplen på den grenen. Och så är det ju också i levande livet. Vi kan se många människor bryta sig loss ur Guds totala herravälde. Guds kärleks herravälde. Och vi kan se dem blomstra. Vi kan se dem ha stor framgång. Vi kan se dem vinna ära och ryktbarhet och makt och rikedom. Och vi kan tänka så här, varför gör inte Gud någonting? Titta på den där busen som han far fram och han lever i lyx och överflöd. Det var denna frågan som Jobb satt och brottades med i askan. Varför ser man så lite av Guds rättvisa? Jag tror en av hemligheterna i det här är detta. Att rättvisan kommer. Konsekvensen av oberoendet kommer förr eller senare. Men den kan dröja. Men den är helt inbyggd i systemet. Därför att den som börjar leva för sitt eget oberoende av Gud, han har så att säga från början klippt av till flödet av näring och liv. Och det vi ska förvänta i en sådan människas liv, det är att det förr eller senare blir bristsymptom, just att han börjar känna sig vissen. Vi ska vänta sjukdom, vi ska vänta död, och vi ska vänta ensamhet. Därför att oberoendet leder alltid på det själsliga planet till den död vi kallar ensamhet. Jesus talar i den här liknelsen om vad det är för ett livsflöde vi stryper av. Vad det är som inte längre kan komma in i våra liv när vi satsar vårt liv på oberoende. Han talar om sin kärlek, han talar om sitt tilltal på olika sätt. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, säger han. Och det här, mina ord, det är alltså rema som står i det grekiska. Om mitt tilltal får förbliva i er. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Det handlar om själva livskommunikationen med Gud. Vi kan tala om kärlek och sanning. Eller om ni vill, kärlek och kunskap. Guds kunskap, Guds uppenbarelse, Guds tilltal, som är motvikten mot den kunskap som vi har i oss själva. Om vi på allt sätt är beroende av Gud och öppna för Gud när det gäller hans tilltal och hans kärlek, så är det ett hälsomedel. Det är liv. Det är gemenskap Vi har förut talat om att den kötsliga människan har ett antal målsättningar. Trygghet, glädje, njutningslystnad, betydenhet, bekvämlighet och rättfärdighet. Och vi har sett att i och för sig vill Gud gärna ge oss allt det här. Men han vill att vi ska ha det i honom och inte i oss själva. Det minns vi har gått igenom. Och det betyder det här att bortanför dessa målsättningar för den kötsliga människan finns egentligen oberoendet av Gud. Som den verkliga slutliga målsättningen, oberoendet. Och allt medan Gud vill tillfredsställa de enskilda behov vi har av trygghet, av glädje, av känslan att fylla en uppgift och ha en mening med sitt liv och så vidare. Medan Gud vill ge oss allt det här så är han fientlig till köttets längtan bortanför allt detta efter att ha det i sig själv, att ha det oberoende av Gud. Men eftersom vi egentligen längst bort i fjärran strävar efter oberoendet, så strävar vi också automatiskt efter det som är oss till död. Fastän vi liksom inte ständigt har oberoendet framför våra tankar, utan vi bara tänker att ja, men jag vill ha lite mer trygghet här, jag vill ha lite mer glädje här, jag vill ha ut lite mer av livet här och så vidare. Och det är väl ingen synd i det? Nej, i och för sig är det inte det. Det är ingen synd i det. Men frågan är bara, vill du ha allt detta i dig själv, oberoende av Gud? Eller vill du söka det i det totala beroendet av Gud? Därför det är där knuten ligger. Och vi ska se hur Paulus skriver i Romarbrevet 8:6. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Och det är ett ord som jag har grubblat kopiöst mycket över. Köttets sinnelag är död, som det står i den gamla översättningen, ännu mycket skarpare formulerat. För jag menar, allihopa har vi ju en självbevarelsedrift. Och jag har ofta undrat, hur kan Paulus så kategoriskt förklara att den köttsliga människan längtar efter döden? Visst finns det en och annan människa som önskar ta livet av sig, men de flesta önskar det faktiskt i alla fall inte. Och när man är i livsfara så sätter man sig automatiskt i säkerhet så långt det överhuvudtaget är möjligt. Det är ju det som är den köttsliga människans signum, har jag ofta tänkt. Att hans sinnelag är sitt eget liv till varje pris. Om man så ska ha ihjäl hela sin omgivning, så ska han i alla fall skona sitt eget liv. Köttets sinnelag är död. Men jag tror vi måste se det här utifrån denna liknelsen om vinträdet och grenarna. Den köttsliga människan är inställd på sitt oberoende. Det är det som är den yttersta målsättningen för det han strävar efter. Sitt oberoende. Ingen ska ha något inflytande över honom. Inte Gud. Inte människor. Han vill vara oberoende. Och det finns ingenting som så säkert leder till död i alla avseenden som oberoendet. Oberoendet från Gud. Så egentligen allt vi sysslar med den här terminen, allt vad undervisningen går ut på, det är att göra er beroende av Gud. Därför att när ni är det, så är allting fixat och klart. Då sitter grenen fast igen där den ska sitta. Och sen är det stammens uppgift att sköta resten. Och det kommer att gå per automatik. Det är detta vi alltid syftar till och strävar efter. När vi har en fysiskt sjuk människa framför oss, när vi har en själsligt sjuk människa, eller när vi har en människa som på olika sätt vill komma in i en andlig funktion och ett andligt liv i sitt liv, så är det att komma in i ett allt större beroendeförhållande av Gud. Därför att då är den ursprungliga skadan upphävd, utläkt. Och vi vet ju hur mycket Jesus säger om det här. Som han till exempel säger i Johannes 12, 24 och 25 om vetekornet. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Vad är det Jesus talar om? Det är beroendet och oberoendet. Vetekornet dör ju inte på riktigt, så att säga. Det faller i jorden och upphör att vara ett vetekorn. Det låter sig förvandlas till någonting som inte är vetekornet självt, som inte är han själv. Han har gått miste om sin särart, han har gått miste om sitt oberoende. Han ger sig hän åt någonting som börjar ske i hans liv och som han så att säga inte själv har kontroll över. Och om han inte gör det, och det har jag ofta tänkt på, så förbliver han ett ensamt korn. Ett ensamt korn. Och det är ett evangelium det här, i denna tid då människor dignar under ensamhet. Det finns en väg ut. Men det finns också ett offer som måste göras för att man ska komma in på den vägen. För i regel är det så att ju mer ensam en människa blir, desto mer hägrar oberoendet i fjärran. Ju större förnedring, ju större mått av vissenhet så att säga man har i sitt liv, desto mer känner man, jag kommer aldrig att uppnå det oberoende som jag längtar efter i min kötsliga natur. Det oberoendet blir dyrbarare och dyrbarare. Och man ser människor runt omkring sig som förefaller leva i denna grad av oberoende, medan man inte gör det själv. Och så blir man avundsjuk. Finns det någon sjuka som jag varnar för? Nej, det är avundsjuka. Den bär aldrig god frukt. Annat än att den ska göra det i den yttersta tiden. Då Gud ska utvälja en skara som han ska förhärliga. Och så ska många bli så avundsjuka att de omvänder sig till Jesus. Men en annan sak. Som det står i Romarbrevet 11. Nå, men i princip, ju mer man låter fylla sig av avundsjuka och självömkan, när man ser hur andra förefaller leva i det där oberoendet som man själv längtar efter, då får man allt svårare att ge upp sin egen längtan efter oberoende. Och ändå är det den längtan som måste ges upp. Därför att låt vara att det finns grenar runt omkring dig som är lika lossbrutna som du men ännu inte har vissnat. Deras prognos är säker och klar. Har de inte vissnat så kommer de att vissna. Om du har börjat vissna så får du se till att sätta dig fast i stammen igen. Och göra dig beroende av Gud. Och vi måste ha detta klart för oss att det är en livsprincip. Därför att så väldigt mycket kristen verksamhet bland människor som dignar under ensamhetsproblem går ut med att hjälpa dem lite grann. Stötta upp dem så att de ska komma en bit på vägen mot sitt oberoende. Och det är meningslöst. Det är meningslöst. Jag har aldrig träffat någon människa som blivit varaktigt hjälpt på det sättet. Vi går till Matteus 18 kapitel. Och där ska vi läsa de första 5 verserna. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket, och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Och detta är ju också en text som jag har funderat kolossalt över. Därför att allt vad vi gör och vad vi sysslar med, inte minst i våra församlingar, riktar sig ut till vuxna. Barn är sådana som måste bäras ut när de skriker, va? Och jag har så fruktansvärt mycket grunnat över: vad är det för något fint med barnen? Vad är det som funkar i deras liv och som inte funkar i mitt liv? Är jag kanske lite för vuxen? Ska man göra sig korkad? Eller vad handlar det om? Nej, det ska man inte. Men barnet står här för det totala livsberoendet. Och vi ska minnas, det var så på Jesu tid mycket mer än det är idag. Idag när ungarna ska fatta politiska beslut i dagis och vad det är mera, va? Det var inte alls så på den tiden. Kunskapens träd hade inte växt så till en grad in i barnens liv och tillvaro som den har idag. Utan när Jesus ställer ett barn mitt ibland dem, så gör han det för att illustrera det totala beroendet. Vi går till första Johannesbrevet 1:7. Text som återkommer då och då. Som vi kan titta på igen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi vandrar i ljuset, ja. Om vi vandrar i anden. Om vi har det totala beroendet av Herren själv, då har vi tillgång till allt detta. Det står inte att om vi är kristna så har vi gemenskap. Och jag vet inte hur många predikningar jag har hört över denna missuppfattning. Att om vi är kristna så har vi gemenskap, vi visst inte ha. Om vi med kristna förstår människor som har ett antal så kallade kristna värderingar, en teoretisk tro, men inte ett beroende. För det är det vanliga. Och så försöker vi på olika svettiga vis att åstadkomma den gemenskap som det står att vi ska ha. Nu ska världen få se att Jesus lever. Nu ska vi klara av det. Och så försöker vi och så går det inte. Och så plötsligt så kanske man själv börjar vandra i anden. Om man kommer bort någonstans och träffar andra människor som har vandrat i anden i många år, tjoff, säger det bara, så har man gemenskap. Ja. Därför att gemenskap är inte någonting som utspelas på det själsliga planet, utan på det andliga. Gemenskap är en andlig funktion. Därför att den är beroende av de flöden som bara kan komma ifrån andevärlden. Och när Johannes säger det här med gemenskap, så är det så utomordentligt fint, för att i samma andetag som han talar om att vi har gemenskap, så säger han också att blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Och vad är det som gör att vi inte har gemenskap om vi inte har det? Jo, det är naturligtvis mer eller mindre vår synd. Och om vi med synd, den yttersta synden, förstår vår längtan efter oberoende, då förstår vi också att om det ska bli någonting som verkligen är värt namnet gemenskap, så måste vårt oberoende först brytas ner. För den kötsliga människans naturtillstånd är ensamhet. Jag önskar att ni ska ha detta klart för er. Den kötsliga människans naturtillstånd är ensamhet. Och detta kan vi konstatera utan att behöva känna någon fördömelse. Därför att jag vill kraftigt stryka under att det finns inget bara i de här sammanhangen. Sluta nu bara med att vara kötslig, så ska du se att det fixar sig. Den här sortens fyrkantiga råd har vi ingen plats för i vår verksamhet. För var och en av oss finns en väg tillbaka till det totala beroendet av Gud. Och den vägen behöver inte vara en lätt väg. Ofta är den inte det. Och därför så är det så att eftersom vi tenderar att leva i mer eller mindre ensamhet, mer eller mindre kontaktsvårigheter, den här perfekta gemenskapen, den är ofta någonting som vi tror oss se hos andra, men den är inte så där förfärligt vanlig. Utan vi måste alla ha klart för oss där vi står idag. Är du helt beroende av Gud? Är jag helt beroende av Gud? Nej. Det är ingen av oss. Inte helt. Vad för det med sig? Jo, det för med sig att vi har en väg att bedja om tillbaka in i det totala beroendet. Därför att det är återupprättelsens väg. Och det är egentligen inte du som ska upprättas, utan Kristus som ska upprättas i dig. Därför att det är då du sitter fast i vinstocken. Det är då du kommer att bära rik frukt. Men ändå är detta ett evangelium, ett glatt budskap. Därför att om du förstår vad som är målet längst bort i fjärran, då kan du ställa din kompass efter det. Du kan börja successivt att bejaka allting i ditt liv som gör dig mer beroende av Gud. Väl vetande att när du gör det så kommer du att bli gjord mera levande. Till ande, själ och kropp. Och vi måste se det här som en process. Det är det för de flesta människor. Det är en vandring som vi håller på med hela livet. Att vandra ut ur vårt oberoende, ur vår ensamhet, ur våra problem och vår sjukdom och in i beroendet. Och det som är oberoende för den ene, det som hindrar Guds liv att flyta in, det är inte aktuellt för den andra. Den ene har en väg att gå och den andra har en annan väg att gå. Men målet är ändå hela tiden detta: nu lever icke mera jag, utan Kristus lever i mig. Det är i honom som vi lever och rör oss och är till. Därför att det är då allting funkar. Och detta att göra sig beroende av Gud, det är egentligen någonting som Gud måste göra i ditt liv. För du kan inte oberoende av Gud springa iväg och göra en massa saker för att bli beroende. Jag menar, du kan till exempel fatta en rad beslut som bara kommer att fungera om Gud ställer upp. Men om det inte var Gud som ingav dig att fatta de besluten, så var du oberoende av Gud när du fattade de besluten. Och det är inte säkert att Gud krafsar kastanjerna ur elden åt dig varje gång du gör sådär. Utan alltid måste det börja med kunskap. Vägen tillbaka till Gud, det måste börja med kunskap. På samma sätt som vägen bort ifrån Gud började med kunskapens träd, så måste det alltid börja med att du söker vishet över ditt liv. Uppenbarad kunskap som du börjar att följa. Därför den uppenbarade kunskapen, den kommer förvisso att sätta dig i många situationer som din kötsliga människa tycker ser väldigt kritiska och obehagliga ut. Men Gud har satt dig där. Och plötsligt finner du att nu är du alldeles ruskigt beroende av Gud. Om inte han tar hem spelet så kommer allt sammans att gå förlorat. Men då har du blivit försatt i de krissituationer, i de situationer överhuvudtaget där du blir allt mer beroende av Gud. Att om inte Gud ställer upp, så att säga, så funkar det inte. Du kan inte själv försätta dig i den situationen. Det måste börja med ett gudomligt initiativ. Det måste börja på något vis med kunskap ifrån Gud. Vägen bort började med egen kunskap. Vägen tillbaka måste börja med kunskap ifrån Gud över ditt liv. Du börjar vandra i ljuset. Du söker ljus ifrån Herren och vandrar i det. Och det är ett läkemedel. För själ och för kropp.